just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Då ska vi se. Om Lisa bara fixar uppkopplingen så kanske vi kan dra igång den här kick-off. Men jag är ju redan uppkopplad.
Med ett prisvärt och enkelt bredband från tre företag kan du ta med dig kontoret dit du vill, utan vare sig trassel eller krångel. Välkommen till tre företag.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Jag har inte fått börja på ett tag, så nu, hej, välkomna till Dansmusikpodden. Hej Mats.
Hej, hej.
Hur är läget?
Bra, det var lite länge sedan vi satt här, känns det som.
Ja, det var några veckor sedan, va? Vi hade bunkrat upp med lite avsnitt och sen så var jag, fick jag lite förhinder förra veckan. Men nu är vi back on track.
Exakt. De har saknat dig, tror jag, lyssnarna.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Här igen i alla fall. jag utlovade någon gång att vi skulle spela in lite recap av treårsfirandet och sådär. Vi får göra det framöver här.
Det kommer väldigt snart.
Exakt. Och kanske lite tillbakablick på tre åren eller någonting.
Det tycker jag.
Patreon får man bli om man gillar det man hör. Mm. Och swisha kan man göra också. Mm. Tävling på Patreon pågår. Biljetter till Department i Stockholm.
Ja.
Senast 21 maj måste man då delta i den.
Ligger tävlingen. Den uppe på Patreon?
Den ligger uppe.
För jag såg att det var någon som hade skrivit att den inte var uppe.
Ja, jag vet. Jag svarade med en länk.
Jaha, okej. Okay. Ja, den ligger uppe.
Den ligger uppe.
Jag har inte kollat själv ens.
Nej, exakt. Men det gör det. Men man får i så fall bli Patreon senast 21 maj.
Ja, på söndag. Skynda på nu.
Exakt. Var det någon mer?
Nej.
Jag tror inte det.
Nej.
All right. Då säger vi hej Hampus Lindblad och Martin Kling.
Hej, hej.
Hej. Välkomna. Hej. Kul att ha er här.
Kul att vara här.
Vi är ju här för att prata om någonting som heter The Night Academy. Eller hur?
Exakt, precis.
22 till 27 maj läser jag innan till här. Kanske 28 maj.
28 man ska vara riktigt
om man festar precis. Över middagsgränsen.
Ja, exakt.
Just det. Ja, exakt. Och jag tänker vi kan snacka om allt som The Night Academy är och lite kanske så frågor runt omkring som ändå är då anledningen till att The Night Academy finns kanske. Precis, var ska vi börja då? Jo men exakt, The Night Academy, platsen i Stockholm.
För i år ska sägas.
Just det, okej, det finns en flexibilitet här.
Alltså kanske, förhoppningsvis. Tanken med här är att det ska kunna bli en nomadisk grej som flyttar runt mellan platser, venues, städer,
just det.
Länder.
Precis, för jag tänkte på det. Eller jag hade den grejen uppskriven i så här Stockholmsfokus frågetecken. För jag tolkar det ändå som att det är lite Stockholmsfokus i alla fall nu.
Nej, det är totalt Stockholmsfokus i år.
Okay.
Men sen om det skulle dyka upp i Tallinn nästa år så kommer det bli totalt Tallinnfokus då.
Ja, jag fattar. Ja, exakt. Men Hampus, du är grundare av The Night Academy.
Ja, men precis. Initiativtagare tillsammans med Julian Uding som är bokare på Sisyfos sen 13 år. Okay. Precis var den stora klubben i Berlin.
Just det, där jag inte kommit in.
Va? Det kan vi ordna nu.
Två gånger.
Varför då? Det här har du inte berättat.
Nej, man berättar inte om.
Men nu vill jag höra.
Exakt.
Varför fick du inte komma in?
Nej, det vet jag inte. Det ser de väl inte.
Ja, du fick
det, var bara handen åt sidan.
Eller? Ja, men exakt. Alltså, jag vet faktiskt inte. Men det var säkert, jag vet inte.
Var du för packad? Eller?
Det var länge sedan det här också. Aha, okay. Jag vet inte. Eller att vi... Jag vet inte. Nej, jag har aldrig varit där då.
Det är ganska sjukt ställe. Man kommer in så är det liksom ett helt kvarter i princip. Bara massa olika byggnader och det är fan helt sjukt ställe faktiskt.
Det är en gammal fabrik. Det är en hundmatsfabrik faktiskt.
All right.
Alltså en hundmatsfabrik?
För detta. Ja.
Okej. Okay. Ja, next time kanske. Ska jag dra lite trådar.
Då kommer när vi spelar där.
Ja, exakt. Men Martin, vad är din roll i det här projektet?
Nej, men jag blev ju kontaktad av Hampus och med fler. Och egentligen ombedd och kurera avslutningsfesten, om man ska säga så.
Just det.
som mer talas om som en festival.
Mm.
Och ja, det lät ju väldigt kul tycker jag, alltså med ämnet och så att jag har väl jobbat fram konceptet egentligen.
Mm.
Och det blev ju, i och med att hela veckan handlar om Stockholms nattliv och frågetecken varför saker och ting måste vara så reglerat och ja, men hela det gamla vanliga höll jag på att säga, men så det blev väl ganska, det kom ganska tydligt sen att göra just ett event som ifrågasätter det.
Just det.
Mm. Därför blev det Varför 24. Why 24?
Just det. Och det är då, om jag tolkar det rätt, ett av de tre benen, eller vad man säger.
Mm, precis. Så The Night Academy, namnet The Academy, eller The Night Academy, är kopplat då till utbildning. Så det är kärnan i det, att vi arrangerar ett antal masterclasses.
Mm.
Och där samarbetar vi med Riverside Studios i Berlin, som är Berlins största studiokomplex för elektronisk musik på cirka 1200 kvadratmeter. Och det finns, ja, en stort antal väldigt intressanta artister som verksamma där.
Just det.
Och ett gäng av dem, ungefär 10 stycken, kommer komma till Stockholm under den här veckan. Och ja, gratis ställer upp för att dela med sig av sina kunskaper inom olika ämnen då.
Mm.
Allt ifrån modulärsyntar till ja, hur man driver skivbolag, hur man jobbar med promotion, distribution och så här, till väldigt hands-on hjälp med att avsluta tracks, så hur gör man klart en låt, hur nöjer
kan
man sig,
du gå på så
hur man gör klart en låt, ja.
Ja, det heter väl så här, de sista 10%
exakt, exakt.
Har inte du sagt att det var många
sista till sist, tror
jag. Ja, jo, jag,
många absolut. Projekt.
Ja, ja, det finns tusentals ofärdiga låtar på min hårddisk.
Mm. Då får du lyssna på den masterclassen.
Ja, jag borde faktiskt gå på det.
Jag såg också vad heter Martin Eyre heter han, va?
Mm, det är grundaren av Riverside. Ja.
Okej.
Okay. Han har ju varit med jävligt länge. Alltså.
Mm, en riktig gammal räv. Det finns flera sådana rävar med i projektet. Även Toby Neumann, som är en av tre instruktörer i den här modulärsyntkursen, är ju sån också.
Just det. Men Martin Eyre minns ju jag ju från den gamla trans-eran.
Alltså jag tror att, ja, jag tror att han har gjort det mesta. Alltså.
Säkert.
Tror fan att han är ju, jag har inte så bra koll på han, men jag vet att han har varit med jävligt länge, och han har ju släppt all typ av elektronisk, alltså allt från techno till trance till house till minimal till exakt. Allt.
Jag vill ändå påstå att han, vi i trance-scenen runt år 2000 tyckte i alla fall att han tillhörde vår scen. Men han kanske dubbelspelade liksom.
Jag tror att han bara är en jävligt grym producent som gör allt.
Exakt.
Men nu för tiden är han ju mer någon typ av en väldigt inflytelserik entreprenör och ja.
Mm. Just det.
Nav i Berlins musik.
Ja. Just det. Men då, vi hade festen eller festivalen, masterclass-grejen, och sen är det ett tredje ben också här, va?
Konferensen, ja. Och den kallar vi Stockholm After Dark. Och den arrangeras också tillsammans med en annan tysk institution, men i det här fallet då Stadtnacht 8. Nu har jag nog säkert uttalat det fel. Men,
lät bra.
Men staden efter 8. Och det är då Tysklands största nattlivskonferens.
All right.
Också startad och driven av ett gäng sådana rävar. Bland annat då Mark Wohlrabe, som är en av grundarna till Berlin Club Commission.
Okay.
Och han kommer då även huvudmoderator för den här konferensen. Och tanken där är ju att sammanföra ja, men perspektiv och erfarenhet från Berlin med motsvarande i Stockholm då. Mm. Vi har även bjudit in ett antal svenska, eller stockholmska lokalpolitiker. Med förhoppningen att vi kan få det till lite korspollinering och lite vidgande av vyerna här.
Just det.
För det finns en utgångspunkt där som är att Stockholm kan bli mycket bättre efter klockan 8 eller efter mörkrets intrång.
Mm. Det håller vi nog med om.
Jag tror att de flesta kan hålla med.
Exakt. Det. Men det, egentligen är det ju självklart varför liksom Berlin ändå seglar upp som någon form av förebild i det du och ni beskriver. Men jag hade ändå skrivit en edgy fråga här som du såg.
Mm.
Det var, nej, om man nu ska hitta en kritisk vinkel, så här, kan man bli en så här Berlin-fanboy och fastna för mycket att det ska vara exakt som i Berlin?
Det tror jag absolut.
Nu är jag jävlens advokat här bara.
Ja, nej, men det är jättebra. Det tror jag absolut man kan bli. Och jag tycker väl också personligen att Berlin är ganska mycket på dekis och sådär. Det finns mycket som är problematisk i Berlin. Och det är inte vad det var på alla sätt, och det förändras väldigt fort, och gentrifiering och så vidare och så vidare. Jag tror att det som var Berlin, eller liksom det som är symbolen Berlin för elektronisk, den har nog redan flyttat vidare i vissa avseenden, men det är en annan och större diskussion, men vi vill ju här fokusera på vad är det som har, vad har man gjort rätt i Berlin. 24 timmars staden, alltså den typen av saker. Vad har det medfört och vad betyder det i ett större perspektiv? Inte bara vad det gäller hur kul det är att gå ut, men också vad innebär det för staden som en helhet? Vad innebär det för stadens ekonomi? Vad innebär det för stadens attraktionskraft? Alltså, vi tror att det här är större än bara... Det är någonting som direkt eller indirekt påverkar alla i det långa loppet.
Jo, så är det. Och som sagt, djävulens advokat, vad det är. Berlin har ju lyckats med väldigt mycket och liksom byggt upp en struktur kring det, jag har fått ändå någon form av acceptans liksom i kulturkretsar och politikerkretsar. Så det är ju jätteintressant.
Man har ju också haft väldigt andra förutsättningar, men det ska ju också sägas, det måste man ju vara ärlig med. Men det finns mycket som vi kan göra, som vi kan inspireras av, och det är det som den här konferensen vill ta fasta på och utgå ifrån.
Men hur liksom såddes fröet till att verkligen dra igång det här, och liksom, var det någon avgörande punkt att säga, men nu gör vi det här i Stockholm och liksom.
Alltså jag tror, för mig är det inte riktigt så att jag skulle inte vilja att Stockholm var Berlin, men Stockholm är ju Stockholm. Vi har ju en väldigt frodande scen emellanåt. Sen så det går ju lite upp och ner så där med hur många venues finns det man kan köra på, och så försvinner en och då blir det tomt igen. Och så att för mig är det väl mer själva att det är så hårt. Att det är så hårt liksom att stänger man 03, då är det liksom någon som är framme och är förbannad när klockan är 20 sekunder över liksom. Just det. Och hela den mentaliteten och det här med att slänga ut folk som är för berusade, och det är väl där någonstans jag tänker att det går att verkligen göra ändringar. Framförallt det där med hur man tar hand om någon som är för full eller som har tagit droger och inte mår bra. Liksom. Idag slänger man ju ut dem i princip.
Du tänker så här, riskminimering och
ja,
så.
Men att man istället ska... Ja, men ta hand om personerna i fråga, ta in dem, sätt dem på en soffa, ta ett glas apelsinjuice, liksom må bra, se till att de kommer hem. Så det är väl liksom den attityden som jag tycker är den absolut viktigaste. Och sen också just friheten på något sätt, den kreativa friheten är ju minimal. Vi har ju liksom 3-4 timmar på oss att skapa någonting. Vilket också resulterat i att det är svårt att få ekonomi. Jag tror att så här små promoters och sådär, det kommer ju liksom börja försvinna ut. För det går inte att få någon ekonomi i det. Det bygger liksom bara på någon slags, att man vill. Och man kanske gör en klubb för att man vill spela eller... Men någonstans också för att klubbar ska bli långvariga så måste det ju finnas någon typ av ekonomi. Dels för att kunna göra saker, för att bjuda in gäster. Så allt det här sitter ju ihop på något sätt med just med friheten och möjliggöra liksom att... vill man ha en after hour-klubb, varför ska man inte kunna ha det för? Det är väl sådana frågor som jag tycker är som behöver ställas liksom. Det är inte för att det ska bli Berlin. Nej. För det kommer Stockholm aldrig vara. I alla fall för mig. Så om det är något svar på din fråga.
Absolut. Men vi kan väl börja liksom i den änden, alltså rent kronologiskt fel då. Alltså med den 24 timmars festivalen. Är det liksom i den by the book liksom, det går att köra 24 timmar på ett sätt något sätt ändå i den här stan, eller?
Vi får väl se. det kommer ju inte säljas någon stark alkoholmässigt, så att det blir ju inget brott mot alkohollagen liksom, och
under de timmarna
Ja, under alla timmarna. Mm. Och det är väl ett sätt som... ja, jag var i Norge precis för 2 veckor sedan och satt i en panel och snackade om samma sak i princip. Mm. Och där så berättade jag om det här och då... De undrade också, bara, men hur ska man göra det här? Jag sa, man får väl göra det på det sättet som man får göra det. Mm. Och inte sälja alkohol. Men det är ju fortfarande ett ställe man kan vara på. Och dansa. Och det är ju det vi får ha och förhålla oss till just nu. Men alltså själva eventet är ju, själva meningen med eventet är ju nästan större än eventet på plats. Liksom. Så att...
En manifestation på något sätt.
Ja, men lite så. Mm. Jag har väl aldrig tidigare gjort något event som har någon typ av politisk fråga i sig. För jag tycker inte att de kanske hör ihop riktigt. Men i det här fallet så är det väl en självklarhet nästan att det hör ihop. För jag tycker det behövs mer. Det har ju funnits lite såna här... Det, vad heter det? Nightmare var väl någonting som hette förut. Det var väl också lite sån 24 timmar Stockholm och sådär. Men det kändes ju som det rann ut i sanden just lite.
Nattrådet tror jag liksom den svenska motsvarigheten blev.
Precis.
Exakt. Mm. Nej, men den kanske är nedlagd.
Eller ja, nej, men jag tänker liksom, om man tittar på andra städer som Amsterdam, de här städerna som är stora inom liksom klubb och så finns det ju inte bara att du får öppet 24 timmar om dygnet. Det är inte riktigt det handlar om. Utan det handlar ju mer om alltså att staden vill att det ska hända. Mm. För här känns det ju oftast lite tvärtom. Och att reglerna just används för att ta bort det kreativa. Mm. Från stadens sida. Att det liksom... Ja, det finns en sån här gammal ådra liksom, där man använder lagarna för att göra det svårt. Mm. Istället för att försöka förbättra lagarna och anpassa sig till en stad där unga människor ska ha någonting att göra. Nu finns ju kulturrådet man kan söka pengar ifrån för att göra saker. Men jag vet ju, Amsterdam, där har de ju... Jag vet inte vad det bidraget heter, men att man som ny ung kan man ansöka om liksom hjälp för att göra klubbkväll. Så kanske man får hjälp att göra 2 stycken och sen ska man klara sig själv. Liksom. Men det är ju en uppmuntran till att utveckla nattlivet. Mm. Och det finns ju inte riktigt på samma sätt uttalat här i alla fall.
Nej, alltså jag upplever ju att ändå... En liten svängning lokalt i Stockholm åt det hållet har jag ändå... Sen vet jag inte, jag har dålig koll när det kommer till praktiken, verkligen. Men i teorin så har det i alla fall det som har kommunicerats ut i att okej, men nu ska vi vända det här och göra det mer.
Mm, absolut.
Försöka hjälpa till och stötta istället för att...
Nej, men det går mycket bättre.
Det går ett rätt svårt, absolut.
Mm. Ursäkta.
Det gör det. Och i många fall så är lagstiftningen sån som ingen egentligen vill ha, men den lever kvar och det är för mycket jobb att ändra på den. Det är för trögrott i systemen. Jag menar, danstillståndet är väl ett exempel på det, som inget politiskt parti egentligen ställer sig bakom, men ändå så tog det årtionden att äntligen bli av med den.
Men är det helt borta nu?
Från 1 juli.
Ja, exakt.
Jag vet att det finns en större diskussion där att det är inte exakt kopplat till det du säger om hur blir det praktiken. Jag har pratat med en del poliser som säger exempelvis att ja, det är inte säkert att det här kommer bli så mycket bättre för er. För det är, som det var tidigare, så fanns det ett upparbetat system att jobba på. Nu blir det väldigt ovisst och det kan hända att den enskilda tjänstemannen i den situationen då kommer istället att vara ännu mer restriktiv för att det inte finns någon... att det är ovisst eller om det är lite osäkert.
Ja, då, alltså, så att de
höjer antalet typ vakter exempelvis eller någonting, så ökar kostnaderna så är vi tillbaka i den här...
Ja, precis, det blir moment 22. Liksom, ja. Att de tar bort den lagen men ändå, sen vet de inte hur de ska förhålla sig till det och då blir det ännu mer knas. Liksom.
Precis, det är en väldigt intressant diskussion som vi måste bena ut lite mer.
Jag hörde, jag vet inte om det stämmer riktigt, hörsägen här, men att det också kommer ha att göra med... Alltså exempelvis att på en restaurang så kommer man kunna dansa. Men du får fortfarande typ inte dansa där det inte är en offentlig... Jag vet inte om det stämmer riktigt, men det är någonting sånt där. Så att, liksom att göra en fest någonstans där det inte normalt sett är verksamhet kommer väl kanske inte funka. Liksom.
Alltså det är ju snårigt. Det är väl liksom ett bevis på att det här är lite konstigt. Att liksom hur, alltså, även vi som är, så borde vara mest insatta, man fattar inte riktigt. Alltså det finns liksom, det är lite snårigt. Liksom. Mm. Men jag tolkar ju det som att man ska kunna... Alltså offentliga platser är det fortfarande inte okej. Okay, men liksom privata platser, bara restauranger, privat mark.
Ja, för jag vet att det var väl nog en del liksom restaurang- och barägare som jublade. För nu kan det, är det okej okay med lite spontan dans. Och förut har det varit liksom, det har inte varit okej. Okay. Så jag kan tänka mig att det kommer ju att gynna just alltså restauranger och barer som...
Nej, absolut, jag tycker liksom, det är väldigt positivt. Men man ska alltid vara lite försiktig med europei.
Absolut.
Så, det, ja. Men ja, men det anknyter till det här som du var inne på precis, Martin, alltså det systematiska och att mycket lagar, regler och så vidare fördyrar det här. Det är så dyrt att få saker att gå runt och det i sig är ett problem i Stockholm där vi har en dominans från enstaka stora aktörer som är egentligen i praktiken och de enda som uthålligt i alla fall. Mm. Visst, det kommer lite tomt och blåst här och där, men de är de som uthålligt kan uppfylla de här kraven. Och då blir det ju en utarmning. För jag menar, även i den gruppen så finns det ju många som är kritiska till hur det ser ut. Kanske vill ha mer mångfald av uttryck och musikstil representerad och så vidare. Och så vidare. Men de har inte ekonomiska möjligheter att göra det. För att det går inte runt. De behöver satsa på de här säkra korten. Och då blir det här med Moment 22. Mm. Som vi är inne i. Det är en väldigt olycklig feedback-loop som vi måste bryta på olika sätt. Och det är väl någonting som vi vill jobba
jag
med.
Jag tänker också att det finns ju ganska mycket saker man skulle kunna implementera ganska enkelt. Som, jag menar, nu kommer ju sommarsäsongen igen så kommer det börja blomstra med open airs överallt ute i skogen. Och en del, oftast så är det grannar som klagar och polisen måste åka dit och det är liksom, det blir ju hur som helst ganska kostsamt för samhället på något sätt. Och även personerna som gör det här, egentligen så är det ju ingen som vill hålla på med några olagligheter. Det är ju inte det handlar om, utan man vill ju kunna på sommaren ha kul liksom och sätta upp ett dansgolv. Och där är det ju, det finns ju jättemycket parkteatrar och sånt där. Varför inte göra det liksom möjligt för folk att signa upp på Vita Bergsparken på... Mm. Och det kanske går att göra, men att göra det enkelt. Alltså sätta upp ställen där folk kan köra open air utan att det är på något sätt olagligt. Liksom. Det är sånt där som jag tycker som hör till utvecklingen som jag skulle vilja se i alla fall.
Jo, precis. Även om... Alltså... Alla regler och sånt har ju också en effekt att ingen ens orkar dra igång. Alltså, så man kommer inte ens till det stadiet man behöver. Utan man...
Det blir också en selektion, alltså en filtrering i vilka som arrar de här grejerna. Mm. För att om man tvingas att röra sig i någon slags gränszon, så här juridiskt exempelvis, då är det ju bara en viss typ av människor som är beredda att ta den risken. Eller de kanske har ett privatliv där det går och där de kan tänka sig att göra det. Men det är också väldigt synd. Men vad är det i de här... Vilka är projekten som aldrig händer? Vilka är festerna som bara finns i någon slags idévärld? Vad är... Ja, vi går miste om så oerhört mycket. Det finns ett mörkertal i det här. Mm. Men, liksom så här isbergsanalogin. Liksom, vi får uppleva det här lilla toppen på isberget. Men det mesta som är under ytan, det som du aldrig äger rum. För att reglerna ser ut som de gör. För att det finns en viss kultur. För att, bland tjänstemän. Och så vidare och så vidare. Mm. Det är... Ja. Stockholm har ju en unik styrka alltså just i exempelvis då vårt open air, vår open air historia och den kulturen som uppstått i mångt och mycket genom slags motstånd också mot, som ett svar på repressionen från polis och andra. Och det är någonting som jag tycker att man som progressiv politiker borde ta fasta på och se, så vända till någonting positivt och förädla och lyfta fram. Och vi skulle ju kunna stötta det här. Vi skulle kunna optimera, kanske avsätta, skapa musikreservat i delar av nackreservatet där det är lämpligt. Och liksom försöka göra någonting gott av det. Minimera problemen,
Ja, men det är det jag menar också. Varför inte att, liksom, att alltså, utveckla åt det hållet och låta det froda liksom.
Sen finns det ju alltid såklart att ja, det är armlängds avstånd, och det finns också från andra sidan. Ja, det är en komplex diskussion helt enkelt, hur man skulle göra det på ett bra sätt. Men åtminstone inte stå i vägen och inte aktivt försöka sabotera på något sätt.
Nej, första delen är väl också exakt det som ni gör, alltså att ta upp det och prata om det och så här. Jag vet inte, man kommer väl på många tankar när man liksom bollar med andra och så. Så helt klart. Men vem, jag tänkte på det, i det här läget, vems talan är det ni, är det egen, eller liksom tänker ni nu att ni representerar Stockholms nattliv, eller var är vi?
Ja, det är väl Stockholm som talar, tycker jag. Vi har ju också i själva Y24 så är det ju fyra olika arrangörer som vi har bjudit in, som med ganska, eller fem till och med är det, som är ganska stor spridning på. Det är först är det MMMMM som jag själv representerar. Sen är det Blockula som kommer i nya generationen liksom. Sen är det Vibrant, Jeremy Olanders label där. Och sen är det Matron heter de, som är DJ Marble och DJ Döden och Malin Edvardsen, va? Och sen är det Subsektor som är liksom drum and bass. Så det är ändå ganska bra spridning på alla som är med. Liksom. Alla har sin egen publik lite grann. Så det är väl speglingen av vad vi försöker. Att det ska vara ett Stockholm. Liksom. Inte en specifik målgrupp eller musikgenre. Utan ja.
Mm. Och olika platser också, va? Även fast allt basen för det här kanske vi inte ens har pratat om, men vi i Frihamnen är väl basen.
Precis.
Ja, absolut, det är basen. Sen så har vi även vissa av masterklasserna som är hos vår samarbetspartner R45 Suntrade Studios i Solna.
Okej. Okay. Mm. Men den här 24 timmars grejen, den är också på olika, alltså någon
nej, del, det är samma område. Det börjar ju, ja, som exakt, open air ute på Frihamnstorget där blivande, det är väl lite som en öppningsgrej också som jag förstår. Ni har väl redan öppnat, men
ja, vi hade, man kan öppna flera gånger.
Precis. Ja, men vi hade Valborgs för nästan 3000 personer på Valborg, så får vi se vad öppningen på säsongen.
Ja. Nej, men det är en containerpark, eller vad ska man säga?
Ja, men precis. Det är en slags, ja, det är en containerpark. Men det är en, vi brukar tala om det i termer av en urban by för konstnärer och hantverkare och småföretagare, en slags symbios. Så att det är en plats vi försöker att skapa, en väldigt ny typ av plats för Sverige. Vi är mitt inne i en gigantisk bygglovsprocess för det också. Så det är, apropå ja, att möta den här byråkratin och allting som hör till.
Och den hänger, förlåt.
Nej, men den har funnits egentligen sedan 2019, men ja, pandemi också det. Så det har tagit tid för den att växa fram. Men nu börjar vi närma oss en punkt när det börjar någon slags kritisk massa. Mm. Och det är dels en eventplats, men det är också då en by i en bemärkelse då, där människor har sina ateljéer, musikstudios, och det är metallverkstad och det är kontor för arkitekter. Och
en kreativ hubb liksom.
Verkligen, en smältdegel med väldigt högt tak och väldigt låga trösklar för att komma med. Och vi försöker göra det så tillgängligt och ekonomiskt tillgängligt för att upprepa mig själv.
Exakt. Och den hänger på något sätt ihop med blivande.
Precis, och blivande är ju lite, ja, det är väldigt, väldigt liknande. Det är en slags, ibland är det jättelätt att beskriva, ibland är det svårt, så hur det går nu. Men det är en slags plattform, kan man säga. Vi brukar använda oss av ordet ekosystem som en liknelse. Där blivande är, om ni tänker er, stora barriärrevet i Australien. Så vi är korallerna, själva liksom strukturen, grunden som skapar de här olika nischerna som människorna då, som kommer in och blir en del av det, kan fylla upp med sin grej, sina drömmar och så där. Vi vill vara en plattform för människor att förverkliga det de vill förverkliga, och sen kan det vara en ny karriär, liksom att våga bryta loss, att utforska någon konstform som de inte har vågat utforska, och stötta dem i det Men rent konkret så består det av olika överlappande communities. Så vi har en kollektivverkstad med 40-tal medlemmar. Så makerspace, där vi erbjuder då olika rum för olika tekniker, maskiner. Det finns laserskär, 3D-printers och så vidare. Men också, än viktigare, alltså kompetensen för att sköta de här grejerna. Och det finns en kultur av att väldigt så här, each one teach one. Så väldigt, väldigt, verkligen generöst då. Man bygger på mycket öppenhet och förtroende och delning av saker.
Ja. Och där är du grundare också?
Jag är en av grundarna där, precis. Men vi har även ett co-working community. Vi har även eventverksamhet. Och så huserar vi olika ideella organisationer. En kulturförening som heter Norden. Som jag startade 2015, som tidigare var vägg i vägg med Nobelberget på Icicle. Och Satans demokrati. Som lever kvar där och har 500 medlemmar idag som huserar där på kvällstid, vardagar.
Okay.
Men vi har även ett Ukraina-projekt, så vi har det. Huset har blivit sen invasionen ett slags vardagsrum för ukrainska flyktingfamiljer. Också, bland annat. Men sen gör vi, vi jobbar med forskningsprojekt och alltså, det är allt mellan himmel och jord, verkligen.
Ja, det var bra beskrivet.
Ja, tack. Okay. Ja, hoppas att det är.
För jag som är, för mig som är fyrkantig idag, så vill jag bara, det är också ett fysiskt hus.
Ja, alltså en absolut. Nej, men det är det. Det är cirka 1000 kvadratmeter kåk, en gammal träkåk, 100-årig kåk.
Är det gamla tullhuset eller något sånt där? Eller vad är det?
Alltså större delen av sin livsstil har det nog varit en restaurang faktiskt. Mm. Men det har även varit ett antal olika vinimportörer av varierande kvalitet och rykte. Jag kände Prime Wine satt där. Mm. Men hyresgästen innan oss var faktiskt Stockholms stadsmuseum.
Vad var det från början? Alltså, det måste ju ha tillhört hamnen på något sätt. Eller?
Jo, absolut. Det är ett av de första byggnaderna som föddes i Främ. Vi har gamla bilder där när, från den enda zeppelinaren som har landat i Stockholm glider över vårt hus. Då ser man att det såg helt annorlunda ut. Det byggts om i flera omgångar. Men ja, det var väl ett av de första 5 husen som föddes. Det finns bilder, man ser bara liksom, det som fattas, det är typ kor runt huset. Liksom.
Det var bossen över området som satt där kanske.
Kanske, vi kan tillåta oss att.
Jag skulle tro det faktiskt.
Ja, jag bor i norra Djurgårdsstaden som är liksom angränsande, kan man väl säga ändå.
Ja.
Så jag färdas ibland förbi men både Frihamnstorget och blivande. Och kul att se hur hela området. Ja, man får se helt enkelt hur
det är ett väldigt intressant område. Ja. Mm. Jag tror ju mycket på värdet av kantzoner, som är en viktig grej inom ekologi. Så där. Men, jag ser Frihamnen som en slags kantzon för Stockholm. Vi har ju ett par andra sådana. Snösätra och slakthusrådet har vi varit det också.
Just det.
Hoppas att det fortsätter att vara det.
Exakt. Jag vet inte vilken grad det redan är liksom detaljplanerat och bestämt vad som ska hända.
Men det är faktiskt icke-detaljplanerat, vilket är ganska unikt. För det är inte många kvadratmeter i någon tätort i Sverige som inte är detaljplanerad sedan länge.
Okay.
Så det är en väldigt unik plats. På
hoppet
sätt.
Lever alltså där.
Ja, nu kommer det ju bli detaljplanerat, men absolut, den processen inleds här nu. Mm. Men det kommer ta ett antal år för den att bli klar, och det är också stora intressen som är lite gått i clinch kring det området faktiskt. Okay. Det är kanske ett av era sidospår som vi kanske inte ska gå så långt in på. Men
vi behöver inte djupdyka i det kanske, men det låter intressant.
Ja, nej, men vi är väl lite så här, vi känner oss lite som de första däggdjuren som på något sätt överlappar lite grann med dinosaurierna. Vi springer runt bland dinosauriebenen och gör vår grej lite. Och sen så får vi se vem som vinner i längden. Men
stora liksom byggherrar och sånt, är det som är
ja, men precis,
giganterna här?
Norra Djurgårdsstadsprojektet, där är ju Frihamnen den sista pusselbiten, som också ligger sist i planeringen.
Just det.
Men det är även då så att på riksnivå så finns det ett intresse av att man har liksom gått in och reserverat det här området för en påfart eller ner uppfart till framtida eventuella då biltunnlar. Okay. Om man skulle färdigställa Stockholms ringled, skulle ju Östra länken, då, alltså egentligen tunnlar upp från Nacka, skulle koppla an till Norra länken, skulle ju dyka upp där, då skulle det påverkar det området. Så därav den här låsningen, att staden vill en grej och Sverige så vill en annan grej.
Ja, time will tell.
Men svaret på din fråga där, att det börjar ju på Frihamnstorget som ett open air.
Just det.
Och sen fram till 22 och sen så fortsätter det in i huset. Sen får vi väl se, vi har väl inte riktigt bestämt det. Men är det världens kanonväder så kanske det avslutas på torget också.
Mm.
Det är från 15.00 på lördagen till 15.00 på söndagen.
Just det. Och det är öppet för vem som helst som tycker att det låter kul och intressant.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ja, man bra. Måste ju fortfarande ha en biljett,
jo,
så att säga.
Jo, exakt.
Men annars är det ju det.
Och hur är upplägget rent generellt på de här tre olika benen med så här biljetter och närvaro? Och alltså hur funkar det?
Ja, vi försöker göra det här så billigt som möjligt. Så det är egentligen så här kostnadsbaserat. Vi kommer ju gå feedback ändå på det här. Så som det är. Men du kan ju prata mer om festivalen. Men utifrån masterclasses så är priset där mellan 0 och 250 kronor. Och då är det så 250 spänn för så här, 3 dagars kurser som, med superexperter som det är lite så här, too good to be true, men vi har valt att göra det precis. Och det är också, vi är inte bäst på promotion, så att det är också en anledning till att vi inte kan, eller vi gör så här nu, alltså vi vill bara att det här ska nå ut och bli bra så vi kan bygga vidare på det här, och vi vill att folk ska ha en chans att ta del av det här som vi har styrt upp här.
Fattar. Och själva konferensdelen då?
Den är också sådär symbolisk 100 spänn. Då ingår det lunch, så att jag menar,
det var väldigt bra pris. Ja, ja, exakt, måste man säga.
Och billig lunch till och med.
Ja, precis. Och det, ja, exakt.
Ja, exakt. Ja, men verkligen. Ja, men hör ni det där ute?
Ja, priset för själva festivaldelen, det finns väl, det borde jag verkligen ha i huvudet, men
vi behöver inte rabbla fakta om det.
Nej, men exakt, men man kan välja då om man bara vill komma på söndagen exempelvis på after hour-delen, eller om man vill komma på open air-delen i början, eller om man vill göra alltihopa. Så, men det är inte så avancerat. Man går in i eventet och trycker på biljettlänken, så är det ganska tydligt liksom. Exakt.
Men det är lite olika, eller jag tänker att nej, det kanske är delvis samma målgrupp då. Alltså vissa kanske vi gör alla de här tre grejerna, vissa kanske vi gör någon bara. Är det så ni har tänkt att det kan finnas?
Jag tror olika, framförallt på söndagen där, eftersom vi håller på till 15 på eftermiddagen, att man kanske inte ens, de många som kanske inte ens är där på lördagen, kanske dyker upp på söndag. Och det är ju till 15, så det är ju faktiskt inte bara liksom 05 till 10. Folk kanske har varit ute väldigt länge, utan det finns ju faktiskt chansen att komma dit på förmiddagen liksom, och ta del av det till klockan 3. Exempelvis, jag tror 11 börjar Anthony Linnell spela, så att man också kan se musik på söndag på dagen liksom.
Ja, men coolt. Det fanns också något uttalat att man, det här ska vara ett startskott, ni får rätta mig om jag har fel, till att bilda någon form av club commission eller vad man säger, någon form av sånt organ här i stan.
Ja, precis. Förutsatt att tillräckligt många dyker upp, ska vi sägas, för att vi har alla förutsättningar. Blivande kommer gå in och sponsra en eventuell grupp som vill göra det här med gratis kontorsplats. Och även, vi kan även kunna upplåta våra eventlokaler för fundraising events för att dra in någon slags första startplåt ekonomiskt för att få till någonting här. Men vi har ju på plats grundarna av flera av Europas största club
commissions, bokklubbkommissioner. Både från Wien, där det är en jätteintressant satsning där staden har gått in med, jag tror det är 4 miljoner kronor och byggt upp en, eller ja, möjliggjort en organisation där. Så där har vi Martina som kommer därifrån och berättar om det. Men även då från Berlin då, både Lutz Leichenring och Mark Wohlrabe och andra som har varit med och byggt upp Berlin Club Commission som ju är någon slags global pionjär på det området.
Just det.
Och vi hoppas att vi ska få till en samling människor på, dels på fredag men framförallt på lördag. För att upplägget med konferensen är att fredagen är en ganska klassisk konferens. Inte så mycket keynote. Vi har Lutz som jag nämnde precis som kommer prata lite om Creative Footprint Stockholm-rapporten som han och Vibe Lab ligger bakom. Som kom ut, eller som genomfördes 2021. Men sen är det framförallt ett väldigt interaktivt program, mycket paneler. Mycket rum för publikfrågor och interaktivitet. Men på lördagen då, så börjar vi lite senare. Vid 11 snåret. Och då är det mer workshopformat. Lite mer så open space technology baserat. Där deltagarna definierar agendan. och där är tanken att vi ska arbeta fram tillsammans med då de närvarande från Berlin Club Commission, Vienna Club Commission och så där. Music Venue Trust i London och så där. Att se om det finns det, kan vi få till någon slags frö och kan vi vattna det, kan vi få till någonting i Stockholm som skulle kunna, med tanke på att nattrådet och tidigare initiativ har runt ut sanden, kan vi hitta människor som är villiga att ta sig an det här. För vi tror att det verkligen behövs, vi tror att det finns tydliga bevis på vilket genomslag det kan ha om man tittar på andra städer i Europa och att Stockholm behöver det här också.
Just det. Och hur skulle man liksom hisspitcha en club commission? Alltså det är som en branschorganisation.
Ja, igen, typ. Exakt. Ja. Mm. Så klubbar, olika aktörer betalar någon slags medlemsavgift. Man är en del av det här nätverket som då agerar språkrör och kan prata med en enad röst. Man kan komma till politiker och ställa krav på ett annat sätt. För man har ju man kommer ju med en helt annan tyngd. Man representerar så många fler. Man pratar inte i egen sak som enskild företagare eller klubbägare eller vad det nu handlar om. Utan det är från det hållet. Sen kan man ju även samverka åt andra hållet med gemensamma inköp. Man kan liksom förhandla på ett annat sätt mot olika leverantörer. Alltså det finns olika nivåer på det här. Men det politiska arbetet är såklart det viktigaste att kunna.
Just det. Men hur förhåller ni er till? Ni nämnde tidigare att det är så här, om det finns några stora jättar typ, eller de som har muskler, alltså är det liksom, är de inkluderade i er tanke här eller liksom?
Ja, alltså det måste de ju vara. Det vore naivt att tro att vi kan eller bör försöka göra någonting helt så på egen hand, utan det handlar om att fylla samtalet. Jag menar, alla har en roll att spela. Vi måste bara balansera ut det här lite grann.
Mm. Ja, men det är väl jättemycket att de måste vara med på det här. Det är ju de som, det känns ju lite grann som att det är de här stora jättarna som idag på varsitt håll lite grann pratar med politiken också. Men som sagt, det är väl det, om alla samlas istället så blir det ju en helt annan grej liksom.
Men hur lätt eller svårt var det att få dit politiker?
Nej, men jag skulle säga att det har varit relativt lätt ändå. Så positivt gensvar från väldigt många. Absolut, så jag tycker vi har en ganska bra representation där. Några var tyvärr på semester, det fanns olika skäl till att vi inte fick alla som på önskelista. Men från de flesta partier, förutom de två stora än så länge, så är det bra representation.
All right.
Vilket är lite talande i chipet.
Ja. Men ni nämnde ändå att, ja men, fokus på Stockholm ändå, men ändå att det finns en trend som är positiv. Alltså det kom ut någon sån strategi för nattklubbar och live.
Nej, men och kulturlotsarna gör ett jättebra jobb där. Alltså Stockholms stad har börjat. Den här rapporten som jag nämnde, Creative Footprint Stockholm, den beställdes av Stockholm tillsammans med fastighetsägarna och Atom Ljungberg och sådär. Så det finns, det rör sig absolut i rätt riktning och många förstår att värdera det här. Och vi har vdn på Visit Stockholm ställer upp med här för att hon förstår och värderar det här. Att det finns absolut en, det går i rätt riktning, det är bara att det bör gå snabbare och det kan gå snabbare.
Mm. Ja, men jag håller med om den riktningen. Men så här, hur ska man formulera det? Hur liksom aktivistiska är ni kontra så här, små baby steps? För jag fångar ändå upp någon form av kaxighet i kommunikationen. Alltså,
ja, precis.
Speciellt i kanske eventdelen. Så här, varför har vi inte... Ja, men ändå lite... Ja, lite kaxigt.
Ja, men kanske. Det är väl inte, nej, det är inte så kaxigt. Det är bara en fråga som alla egentligen funderar på.
Mm.
Sen så... jag vet inte riktigt om jag har sett något event som uttalat gör det här. Sen så händer det väl ganska så ofta ändå att det kanske är fester som håller på. Men nej, men jag tänkte faktiskt på det. Det var väl senast var väl... 2009 i alla fall som jag var med på någon sån här grej, då hittade jag ju en liten genväg där, det var på Berns då, det hette ju 2351, så då blev det ju 2 dagar, 35 timmar en fest, och där var det ju, de hade ju 2 alkoholtillstånd, 1 för nere i källaren och 1 för övervåningen.
Okej. Okay.
Så det var 03 på övervåningen, så då kunde man ju hitta en liten krypväg där, att när det stängde 05 i källaren, då hade det ju varit, du måste väl ha halvtimme måste det vara utrymt, och sen efter 1 timme tror jag för att öppna för annan verksamhet. Så det var väl så vi jobbade, när det stängde den 05, då gick alla upp och käkade frukost på terrassen och sen öppnade igen där nere vid 11 eller något sånt där. men så att ja, jag vet inte vad jag ska säga, men det är väl egentligen är det väl också för att se. Stockholm har väl aldrig varit en sån ställe där det liksom är massa efterfester officiellt som startar klockan 5 på morgonen. Alltså det är ju väldigt mycket folk som går hem vid 4 liksom. Mm. Så att det är ju också en ska bli kul att se om det kan funka liksom.
Exakt.
Nej, så det är väl också inte bara en kaxig fråga och att man ska genomföra det, utan också för att se, vill folk ha det?
Det är jävligt bra liksom så här, vi har snackat om det tidigare i podden och jag har tagit lite den rollen också, att så här, är vi redo för det? Eller är folk redo för det verkligen? För det är en sak att åka till Berlin en helg och du vet, gå all in fredag till söndag och sen komma hem och gnälla och varför är du inte så här i Stockholm för? Det är så jävla dåligt här och bla 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 bla. Men man får inte glömma bort att både Berlin och Amsterdam som vi har snackat om, de har liksom, alltså vi kan inte jämföra oss med de städerna, för de har en helt annan klubbkultur som går många, många år tillbaka. Det är liksom nu kanske senaste 10 åren där jag börjar verkligen hända grejer i Stockholm på allvar. Och det är liksom, vi börjar komma dit för att folk reser mera och scenen växer och vi har flera stora internationella akter. Liksom, det har ju hänt skitmycket, men så här, det ska bli kul att se om vi verkligen, är folk verkligen redo för att ta det här hem nu?
Det blir jag tror enstaka tillfällen så är vi ju inte det riktigt. Alltså det är så här, man kan inte... eller man kan inte, man kan väl vad som helst, men att öppna ett ställe idag som kanske öppnar 05 och har öppet till 10 eller något sånt där, det tror inte jag skulle funka, alltså direkt, utan det är någonting som skulle behöva arbetas in, det är liksom en hel förändra kulturen på något sätt, på det sättet tror jag att det skulle kunna gå på lite sikt om man gör det seriöst, och det är väl det som är för mig frågan med det här. Varför kan man inte få göra det? Man får inte servera alkohol liksom innan 11 tror jag, va? Men jag tror att, alltså personligen, jag skulle gärna hoppa över hela helgen och gå ut en söndag istället, mitt på dagen. Eller, det handlar ju om kontinuitet och att det finns en seriös grundare till en sån sak tror jag. Att bara... ha öppet till klockan 10, det tror inte jag skulle funka. Alltså, nej, och till och med så här, ställen som stänger 05, det är så här, mellan 4 och 5 så säljer man ingenting.
Liksom. Nej, precis, och du är inne på så. Det, just du har ju nämnt det flera gånger, just det här med alkoholtillstånd och alkoholserveringar. Alltså, vi har ju en ganska skev relation till alkohol i det här landet, om man jämför liksom med, nu säger jag inte att de inte dricker mycket öl i Amsterdam eller i Berlin, men jag tror att ni fattar vad jag försöker komma åt, att det är så här, vi har en ganska, det är ju verkligen kulturen av, eller så här, nattlivs gå ut och festa kulturen är ju väldigt, du superskallen av dig mellan midnatt och 3-4 och sen är det mat och sen godnatt.
Absolut, men det är lite 06 kan man inte stå upp liksom.
Nej, men det är lite hönan och ägget i det där också. Alltså jag tror att på sikt så, jag menar, jag skulle vilja ifrågasätta klokheten i att alla klubbar så att, inom citationstecken ska stänga samtidigt. Menar, alltså, är det smart att det väller ut massa fulla människor exakt samtidigt på gatorna och alla Nej. Ska ta taxi samtidigt och alla ska ta tunnelbanan samtidigt? Det är så här, man hanterar ju inte fotbollshuliganer på det sättet, eller liksom den, man så här portionerar ut det. Det är, varför inte tänka, alltså det där är ju 24 timmars tillstånd en sån grej, alltså varför inte att vissa klubbar stänger 4 och 5 och andra 6 och 7 och så här. Låt sprida ut lite grann, alltså, det finns bara fördelar med det, tror jag.
Även ankomst till klubben, alltså, man, ja. Alltså om man nu tänker att folk hets förfestar för att hinna till klockan Nej, halv ett liksom, precis. Kan vi slippa det också kanske?
Ramarna har ju gett upphov till den här kulturen också,
ja.
Sen så kommer den här, alltså vanorna som det kopplar till kommer ju fortsätta även efter att om man skulle ta bort ramverket, så kommer ju beteendena sitta kvar. Det finns ju ett eko där som kommer ligga kvar länge, men bara för att det är så, det är inte i sig ett argument för att inte förändra det. Det är liksom, desto förr vi kan komma till rätta med det och förändra kulturen kring det, desto bättre.
100%.
Och jag tror inte riktigt heller att alla skriver under på din liksom suputgång.
Nej. Alltså, nej, herregud. Jag ville bara vara lite djävulens advokat.
Ja, jag förstår. Jo, men vi har väl kanske alla haft sådana perioder. Så. Men sen den här scenen tycker inte jag ändå inte kännetecknas av riktigt det. Så. Inte överallt i alla fall. Scenen Nej. Är inte en
men grej. Men sen visste jag också, det finns ju väldigt mycket, alltså det finns också mycket myter och felaktiga uppfattningar och alltså även på, jag menar, bara som ett exempel, det kom en studie nu som anses vara helt som ett paradigmskifte i synen på svensk narkotikapolitik exempelvis, för vi har haft, nu ska inte gå in på det, men bara som ett exempel på att vi har ju sedan årtionden varit väldigt stolta i Sverige då, för att vår enda fjäder i hatten egentligen vad det gäller framgången på det narkotikapolitiska området är ju att då det anses ha varit så att svenska ungdomar röker cannabis mycket mindre än i många andra europeiska länder, men det har ju visat sig vara att nu kommer den här studien och påvisar att det är förmodligen mätfel och att i själva verket är det 2-3 gånger alltså en större andel som faktiskt gör det här och provat, och att det slår ju liksom helt omkull benen på alla de argument som visar på det här som att det funkar, titta vi lyckas själva verket inte ens här så lyckas vi bättre än andra europeiska länder, snarare tvärtom. Så jag tror att det finns mycket myter att slå hål på i,
ja,
alltifrån alkoholkonsumtion och till.
Ja, men också skulle det svårt att se att det skulle knackas mindre bara för att man gör som man gör idag, att allting stänger samtidigt. Det känns helt orimligt. Jag tror nästan tvärtom, och alltså också att saker och ting händer som är men det är där också man bara jämför med Amsterdam igen, kommer upp här, där gör man ju ett nu kanske de är väl liberala i den frågan, framförallt om man är från Sverige då. Men där är det ju liksom, det står ju skyltar vad man ska göra om någonting händer. Man ska ta hand om sina nära människor, och är det någon som mår dåligt, vad man ska göra då. Och då är det ju bra att det finns ställen som är öppna. Att man är på liksom ett safe place, eller vad man ska säga. Mm. Istället för att, ja men 03, då sticker alla hem och så händer allting i en lägenhet kanske. Eller, och nej men, det är också bara, men det är väl som arrangör kanske. Det tråkigaste som finns, det är ju bara stänga av musiken och sen så börjar folk skrika att alla ska gå hem. Liksom. Mm. Det är ju, jag tycker det är helt värdelöst. Man borde ju kunna få stänga ner lite bara försiktigt. Alla går hem med glada liksom. Man kanske väljer, men ikväll kör vi till 3:30, för det är helt fullt här. Mm. Så det är väl lite sådana där saker också som där är ju faktiskt inte bara lagen som, det är också något så här tråkigt inarbetat från, och det är ju ställena i sig som måste sätta ner foten där med vakter och allting, att inte ha den där bryska avslutet liksom.
Ordningsvakten som kliver upp bredvid DJ.
Ja, men exakt, och börjar peka på klockan. Det är väl liksom vems ansvar är det egentligen? Det kan ju knappast vara deras ansvar. Om inte det är så att restaurangägaren ber dem att göra det. vilket säkert händer ganska mycket. Men jag vet ju själv när jag hade Bernstein exempelvis, det var ju liksom förbjudet. Och även M var ju också sådär, det ska liksom inte vara några vakter som håller på och stänger ner på det viset, utan man har en halvtimme på sig att få folk att gå ut i lokalen. Den halvtimmen får man ju använda på vilket sätt man vill.
Just det.
Så inte slå på lamporna och skrika till folk, för det är då det blir tjafs liksom.
Ja.
Ja.
Jag tänkte, det ska vi säga att vi vill att du återkommer, Martin, och pratar mer dedikerat om din klubb karriär, ja. Ditt klubbliv är, vad ska man säga, här i Stockholm. Men jag tänkte med en sak bara, det får bli ett annat avsnitt
som sagt. Ja, absolut.
Men jag har dålig koll på dagens beslutsfattare. Alltså, för 20 år sedan så kändes de mossiga för att man var ung och de var inte unga. Nu är jag inte så ung. De är ungefär lika, alltså, jag vet bara inte vilken koll dagens beslutsfattare har på liksom klubbscenen. Alltså, vad har de för grundkunskap liksom? Har ni någon känsla för det? För ibland, jag känner fortfarande att jag måste så här, förklara att en nattklubb kan vara två olika saker. Det kan vara en så här, okej, här kan man festa, supa, bara dansa med polarna, det är en sak. Och sen har vi de som ändå har så här medvetna musikbokningar, liksom, mer som en konsert, fast i, alltså, måste man fortfarande börja där liksom, när man pratar med dagens politiker? Eller har de någon koll?
Nej, jag är inte den mest erfarna att diskutera med politiker. Jag ska vara ärlig, men i den erfarenhet jag har är att det varierar extremt mycket.
Mm.
Och det är väl ganska så som man kan tänka sig att det är. Men nej, jag upplever att det är väldigt stor skillnad. Och vissa är jättekunniga, andra inte det. Och sådär.
Mm.
Men även där, som vi nämnde tidigare, så tycker jag att det går i rätt riktning. Och att det finns en bättre representation bland politiker än tidigare.
Är det svårt att landa ibland i så här, hur obskyr subkultur det är kontra liksom etablerad festplats för tusentals liksom människor. Jag kan inte landa i någonting där. Det är både och på något sätt för mig.
Men Kuge, en av politikerna som kommer med i panelen här har ju själv drivit nattklubb i Havanna.
Okej. Okay.
Kuriosa. Det var ju kul.
I Havanna? Så. Ja. Mm, spännande. Nej, men det är väl, och det är liksom, det är målet någonstans att nå fram till beslutshavarna.
Ja, precis. Men de är inte bara politiker, ska vi säga så också. Men, utan alltså, det här är väl egentligen någonting för, vi vill ju få till en dialog mellan alla intresseägare.
Mm.
Det är liksom det svenska ordet för stakeholders. På något sätt. Alla som har någon typ av skin in the game i det här och har inflytande, oavsett vilken sida av liksom, vilket staket man nu står på. Eller så där. Mm. Men absolut, vi tror ju att det här är någonting som, det här är Stockholm i vår stad, det här är någonting som berör oss alla. Alltså, även om man inte själv aktivt går ut, så jag själv är inte världens, jag är småbarnsförälder nu och har inte heller faktiskt tidigare gått ut jättemycket i Stockholm, dels för att jag tycker att det var så tråkigt. Jag har fixat mina egna fester eller sökt mig utomlands och sådär. Alla festivaler och så
för att, jag får mig, när vi gjorde en, det var några nyårsaftonar sedan, om det var 2020 där, precis innan corona kom. Kom inte ni då ganska, vi hade ju öppet till 4 på eftermiddagen då på söndagen.
Mm.
Kom inte ni då på morgonkvisten där efter frukost eller något sånt där? Och då kom ni ju dit då, ni var ju inte där på natten liksom.
Nej,
vet inte jag vad ni hade gjort där på natten.
Nej, vi hade sovit, vi var ju utvilda.
Och det är just liksom sådana saker som jag tycker ska vara belyst i den här grejen, att vissa gånger, kanske nyår, då kanske man vill ha det öppet till 3 på eftermiddagen eller någonting, när folk verkligen har kul liksom, och just då det finns ju folk i alla olika åldrar som vill gå ut.
Mm.
Nu är det ju väldigt riktat mot ungdomen liksom,
Jo, men även ett pensionärspar liksom, Mariatorget gagnas av att Stockholm har ett levande nattliv.
Ja,
faktiskt.
Verkligen.
Ja, det går att vifta med olika saker. Alltså, så här, någon som är intresserad av pengar, då kan man vifta, okej, men det finns en ekonomi. Exakt. I det här. Liksom, någon som är intresserad av turism, så här, okej, det kan attrahera turister om man liksom har ett nattliv som vibrerar.
Ja, vad innebär sätt, Berghain i indirekta intäkter för Berlin?
Ja, men exakt.
Hotellnätter, flyg, resor, andra skatteintäkter. Exakt. Men det är NT, nighttime economy, det är väldigt många som gagnas av det på något sätt.
Exakt.
Och ja, hela stadens attraktionskraft. Det är många som flyttar till Stockholm för kärlek eller jobb. Det är liksom de två anledningarna generellt sett. Tyvärr inte för Stockholms nattliv. Det har jag aldrig hört talas om. Men däremot kan ju det sägas som Berlin. Alltså att folk faktiskt flyttar dit för att ja, dels för att det kan erbjuda den typen av kultur och sådär. Så att ja, det är Stockholm går att missa någonting där.
Mm.
Och vi har potentialen att göra franska grejer. Vi är extremt kreativa, vi producerar massa musik, det finns massa idéer och fantastisk miljö. Vi har en helt unik stad med, som vi var inne på tidigare med, open air potentialen här. Att man kan sätta sig på en tunnelbana och åka 20 minuter och sen gå ut i naturreservat. Och,
ja.
Alltså det är så här, ja.
Alltså det finns ju massor av artister, men det finns inte tillräckligt många timmar för artisterna att uppträda på.
Nej, och det är ju alltså en ständigt återkommande tema när man liksom kommer utomlands också genom liksom alla år man har liksom, alltså jag själv har spelat runt mycket, eller man hör från andra nu också liksom att så här, oh, men hur är scenen i Sverige liksom? Ja, den är nu kan man ju ändå säga så här, fan, den är bra liksom. Men det var ju annorlunda förut. Att det sa, ah, men ni har så jävla mycket DJs och producenter och skivbolag och bla 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 bla. Och nu mer än någonsin. Men liksom, som du sa, det finns inte tillräckligt många timmar för alla grymma DJs.
Att nej, det gör inte det.
Det finns ju problem med venue ladder också. Så där, att man, det saknas venues i olika nischer. Eller på olika steg på den här trappan. Det finns glipor eller luckor som gör att man fastnar på en viss nivå. Det finns inte de här stepping stones för att komma vidare. Att man är för stor för att spela för 100 pers, men man är inte tillräckligt stor för att fylla liksom, dansgolv med 1000 pers. Vad gör man då däremellan? Liksom så här. Och då, det är ett oerhört stort problem i Stockholm också. Som också är kopplat till, återigen, där, det är för svårt, det är svårt, det är för dyrt. Det, är liksom, det finns inte möjligheter att experimentera fram saker. Saker kan inte ske iterativt. Man måste ha allting färdigt från början. Lånsäkrade och så vidare och så vidare. Det blir en ytterst liten klubb. Folk som redan har ett track record som kan.
Ja, men du ska liksom ha startkostnader med vakter och så vidare. Nej, på någonstans liksom 35, inte 40, 50, 60, 100 000 beroende på vilket ställe man pratar med. Men det gör ju att ribban är ju väldigt, väldigt hög redan från början.
Precis, det är liksom 4%-spärren i riksdagen. Liksom att starta upp ett parti är inte så lätt så.
Ja, jag fattar. Ja, men vi pratade ju ändå om potentialen nyss. Så det är ändå det vi kan säga, ja, men som för att wrap upp det lite grann. Potentialen finns, 24 timmar känns lagom. Att kunna erbjuda 24 timmars. Ja, man får göra.
Det är inte brist på talang i staden i alla fall för att fylla 24 timmar.
Nej, exakt. Men
det ska ju sägas också att tanken är ju inte att uppmana folk att komma i 24 timmar, utan det är ju faktiskt valet av att komma när man vill på 24 timmar. Det är ju det handlar om, inte att folk ska festa 24 timmar. Det är helt fel om man tänker det.
Mm. Men man får om man vill.
Man får om man vill. Ja. Det är det handlar om. Friheten att välja det.
Exakt. Fint. Men då, så här, sammanfattningsvis, Night Academy 22-28 då.
Maj. Och det är mjukstart i den 22, då är det bara masterclasses egentligen.
All right. Men allt finns på, är det hemsidan som är liksom det bästa navet för allt det här?
Ja, nu är det jag som gjort den här hemsidan, jag är inte någon, men så, ni får, jag ber om ursäkt.
Den är ändå fylld av info.
Ja, precis. Ja, men det är en twist till. Men den är inte optimal. Men kolla in den, det är thenight.academy. Thenight.academy. Så där finns i alla fall så att man kan hitta sig vidare. Absolut.
Vi kommer att länka
så härligt.
Att folk enkelt kan klicka sig vidare.
Sen är det ju Facebook och Insta då, såklart.
Just det. Och vi kan bara nämna de tre benen. Alltså konferens, masterclass, is.
Ja, det är precis. Och, precis. Ett antal masterclasses i allt från, med tonvikt på elektronisk musik och former och sådär. Men också i community management för nattliv och kreativa projekt. Vi har även en kurs i, en skitballkurs i metallkonst, metallskulptur.
Just det.
Som kommer äga rum på Fremstoret också.
Mm.
Om man är hugad. Men det är väldigt så här, hardcore kurs, hands-on, 5 dagar.
Mm.
Ja, och sen 24 timmars festivalen, de tre veckorna.
Just det.
Konferensen är på fredag, stora dagen, och sen på lördagen är för de som är verkligen är intresserade av att kanske vara med och starta upp någonting sånt här i Stockholm. Så det är
just det.
Mer av en doer-aktivistdag kan man säga. Mm. Nej, så vi får se hur många som kommer.
Exakt, nej, men jag vet fett att det sker.
Verkligen, det var dags.
Ja, men exakt.
För något sånt här.
Ja, exakt.
Kul att det känns så.
Hoppas att ni där ute känner att ni kanske vill vara med på allt eller något.
Det tror jag nog att många är jävligt peppade.
Exakt, kolla in våra show notes för länkar som tar dig vidare då.
Yeah.
Vill ni, är det något, liksom, något som vi inte varit inne på som ni vill kommunicera ut?
Nej, jag tror inte det. Det känns som sen gå in i detalj och prata om vilka som spelar. Det kan man ju titta på Facebook-eventet eller hemsidan.
Exakt. Kanske. Och även alla liksom panelister och sånt finns ju listat, va? Eller det kanske är fortfarande uppdateras.
Vi är som sagt, promotion är det vi ändå grejer, vi tyvärr är sämst på, men det kommer att uppdateras här nu kommande dagarna och veckan här.
Mm.
Så förhoppningsvis när det här släpps så kommer det finnas lite mer information. Det finns en del, men inte så som man hade önskat kanske. Mm.
Kommer Eirer spela?
Nej.
Nej. Synd.
En del av de som har masterclassen kommer ju också spela.
Ja, absolut.
Det är väl inte helt spikat än, men förmodligen Tobin Newman exempelvis. Så det är kul också.
Mm.
Och alla, det kan man säga, alla artister och sånt där är ju också med och gör vad de kan rent liksom ja, allting. Folk kanske inte tar fullt så mycket betalt, utan det är mer symboliskt. Mm. Alla är med för den goda sakens skull liksom. Så det bevisar ju också att det är alla enad front liksom. Just alla är med och tycker att det här är en kul, eller inte en kul grej, en bra grej.
Mm. Och kul kanske.
Ja, och kul förhoppningsvis.
Det är både och.
Okay. Ja, annars har vi ju, det måste ju vara kul i alla fall, annars så.
Exakt, ja, men kul, det är väl någonstans därför jag sitter här.
Ja.
I grunden liksom.
Visst.
Men och Kulturrådet har ändå varit med liksom, pitchat in lite grann.
Alltså. Ja, men vi har fått det i grundplåten, så det möjliggjorde ju det här projektet. Vi fick 200 000 från Kulturrådet.
Mm. Ja, det är ändå bra. Alltså, jag vet inte om det kanske inte är mycket pengar alls.
Nej, men det är ingenting för sådana här projekt när vi gör de här tre grejerna. Det hade varit en sak om det var gjorde en av de här sakerna kanske. Men,
jag fattar.
Men
jag tar det som positivt att Kulturrådet supportar,
ja,
någonting inom
absolut.
Den här.
Nej, det är visst bra.
Jag tar alla halmstrån jag kan få. Liksom. Ja, men tack som fan, Hampus och Martin.
Jättekul att ni ville komma hit.
Mm. Ja, tack.
Tack för att du kom.
Jättekul.
Gå på detta besök.
Det tycker jag verkligen exakt. Att folk ska göra.
Och supporta oss.
Mm. Like and subscribe and comment below, som man brukar säga.
Exakt. Följ oss på TikTok. Där uppdaterar jag varje vecka med ni. Oh, ja, du.
Just det, nu har jag glömt. Ni finns inte på TikTok, nej.
Tyvärr inte. Vi kanske borde det.
Ska du filma lite?
Borde filma lite. Jag glömmer alltid bort.
Är det bra TikTok eller? Min son håller ju på, barnen håller
alltså,
på med.
Jag har tagit bort det faktiskt från telefonen, så att jag är inte alls. Jag finns inte.
Nej, och min TikTok grej att jag går in varje vecka, laddar upp ett klipp på Dansmusikpoddens konto. Och sen går jag ut från appen. Och sen nästa vecka gör jag samma sak. Så jag har inte liksom konsumerat något innehåll riktigt.
Så det här blir ditt content nu?
Det här är content. Här, exakt. Till våra 20 följare kanske. Ja, 21, 22.
Det är alltid något.
Mm, exakt. Så är det.
Sådär.
Följ oss på andra plattformar också.
Och yes.
Gå med och kolla in vår grupp Dansmusikpodden Efterfesten.
Ja.
600 medlemmar nu plus. Mm. 600 plus medlemmar.
Growing by the minute.
Precis, och vår Spotify-lista har dött.
Just det, den...
Hade du något public announcement att göra?
Nej, egentligen inte. Jag tänker bara att den, eftersom den liksom kommer försvinna nu. Eller den kommer inte försvinna, men jag kommer säkert att använda den alltså, till någonting annat. Så ni som inte vill, ni kan sluta följa den om ni vill. Det kommer att läggas in massa annan musik där. Det kommer bli jag kommer göra det till någon annan lista. Det kommer fortfarande finnas massa rolig musik där. Mm. Men det kommer inte vara kopplat till podden. Så härmed så frikopplar jag den från podden.
Just det. Du ska använda det i någon sorts algoritmprojekt.
Nej, men eftersom det ändå är massa folk där ute som följer den, så tänkte jag att jag ska använda den till någonting annat.
Ja, gör vad du vill med den.
Det,
varsågod.
Tack. Det är, men jag vet inte, jag vet inte när det kommer ske heller.
Det är friheten där, man ska få välja.
Precis, jag ska välja, det är ändå jag som har startat. Det är ju kopplat till mitt Spotify-konto. Så jag tänkte jag ska göra något annat med
det. Det är så här, när man, som förr i tiden när folk gick in och likade en sida på Facebook och sen bytte det namn till något så här jätterasistiskt. Det var ju någon grej som så här, ja, men de typ kapade och sen tog över sidan.
Fast nu gör jag ju inte det, utan nu säger jag ju exakt.
Ja, det är en väldigt friendly takeover.
Det är en friendly takeover och det kommer, yes. Men häng kvar på den, för det kommer komma massa, det kommer vara massa bra musik, ja, där. Det kommer bli en annan kurerad lista.
Liksom. Nog om den jävla spellistan.
Skit i den jävla spellistan.
Ja. Ja, men tack igen. Break a leg med detta arrangemang som vi har framför oss.
Och
vi har
tack
framför
så mycket. Oss. Tack.
Hej och hopp.
Hej då.
Hej hej.
Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.